Jag delar min oro inför det stundande valet och förklarar varför en andra Trump-administration skrämmer mig. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man som under sin barndom vandrade Billingens skogar. Detta är avsnitt 208, inspelat lördagen den 19 oktober 2024, nådens år. Nu är det alltså en halv månad kvar till valet, vilket jag är otroligt, otroligt orolig för. Det här blir, jag ber om ursäkt från början, det här blir inte mitt mest upplyftande avsnitt. Men innan vi börjar med huvudämnet så hade vi ju en orkan till. Orkanen Milton slog till i Florida. Alltså direkt efter Helene. De hann inte ens städa upp från den. Och uppstädandet kom ju att ta ett bra tag. Väldigt stark orkan. Flera döda. Men det verkar som om ödeläggelsen var lite mindre än efter Helene. Det är ju ett elände oavsett om det nu alltså inte blev så massiv ödeläggelse denna gången. Och Mark Robinson som pratade om, jag tror det var förra avsnittet eller avsnittet innan, alltså som är lieutenant governor i North Carolina. Han vill ju bli guvernör och han har nu stämt CNN efter att de publicerade anklagelser om hans obscena nazism, den han alltså självklart kallade sig för en svart nazist på en porrsajt. Och det här är ju otroliga politiska instinkter alltså. Fantastiskt. Alltså, låt drevet dö ut. Och stäm sen CNN så det drar igång igen. Han stämde även ägaren till porraffären där han tydligen brukade hänga enligt rapporteringen. Vad heter ägaren till porraffären? Louis Love Money. Fantastiskt. Hela våran verklighet är en Elmore Leonard-roman. Louis Love Money. Och det här, självklart, grejen är att om du är en public figure, alltså en offentlig person, så är det otroligt svårt i Amerika att stämma för förtal. Och sanning är ett absolut försvar i det amerikanska systemet. Så du kan säga precis vad som helst om det är sant. Men istället så, om du ska stämma någon för förtal så måste du bevisa, och jag förenklar väldigt mycket här, men actual malice. Alltså att du visste att det var en lögn och du sa det för att skada den här personen. Så den här stämningen kom ju inte att gå långt. Men som sagt, smart, 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 smart. Dra ju upp det igen precis innan valet istället för att låta det dö ut. För det är ju så, i Amerika numera, oavsett hur hemska nyheterna är om dig, bara vänta ett tag, ingen kommer ihåg det. Hela, vi är som guldfiskar allihop. Men allting är ju relaterat och jag har tänkt mycket nu på sistone på en bok som kom ut på 90-talet av Carl Sagan som ju var astronom och ska man kalla det, vetenskapskommunikatör. Och den här boken heter The Demon Haunted World. Finns självklart en länk i avsnittsinformationen amerikapodden.com/avsnitt/208 till den här boken som jag varmt, varmt rekommenderar. Men Sagan i den här boken argumenterade att du måste ha ett vetenskapligt tankesätt. Alltså du måste kunna skilja på verklighet och lögn. Annars så kommer du utan vetenskapligt tankesätt så blir allting bara till konspiration och myt. Och du hamnar i en nihilistisk verklighet utan sanning. Och det är ledsamt för mig. Jag trodde ju hela tiden jag har varit internetentusiast. Sen jag först hörde talas om det i min lägenhet i Louisiana 1989. När jag fick reda på att man kunde köpa ett modem och koppla upp sig till universitetets internetkoppling via Telnet. Fantastiskt. Jag tänkte, nu har vi alltså tillgång till all information, all konst. Allting finns. Vilket lyft för mänskligheten. Nej, där hade jag fullständigt fel. Internet låter människor bara flyta bort sina vanföreställningar. Sen är också, apropå den nuvarande verkligheten, jag är helt övertygad om att lockdowns helt enkelt bröt människors hjärnor. Vi klarar inte att bara ha internet att prata med andra människor med utan att möta andra människor i verkliga livet. Och så då, hjärnskadorna från covid-infektioner. Det är ju en av effekterna som covid-viruset har på människor är att det förstör lite grann i din hjärna. Så du blir lite dummare. Inte dum, men lite dummare än vad du var innan. Och en annan bok som jag har tänkt mycket på nu på sistone är Naomi Klein's Doppelganger. Alltså hennes bok om, som också är varmt rekommenderad. Det är en sån där, jag läste den, jag gillade den. Men när tiden går så tänker jag mer på den. Och, wow, hon hade otroligt rätt om så otroligt mycket. Handlar i grunden om, hon heter ju Naomi Klein. Och är alltså då en judisk intellektuell kvinna. Så hon förväxlades ofta med Naomi Wolf. Som också är en judisk, brukade vara, intellektuell kvinna. Och, men det är fantastiskt. När jag skulle söka efter en länk till boken så skrev jag själv fel. Jag skrev Naomi Wolf istället för Naomi Klein. Trots jag har läst boken, jag vet. Men likt förbannat, min hjärna ville bara göra fel på det viset. Men i alla fall, handlar om för Naomi Wolf brukade ju vara en enormt respekterad feminist. Intellektuella bräschen för den nya vågen av feminism och har nu glidit in i konspirationsvärlden. Och ja, hade det här hemska när hon... Om du har hört den här intervjun, den är värd att slå upp om du gillar cringe. Hon var i England och jobbade på en ny bok. Detta var alltså dödsstöten för hennes karriär. Där hon hade kommit på att England avrättade homosexuella långt in på 1900-talet. Vilket ingen visste. För att det inte hände. Rent teoretiskt eller tekniskt så homosexualitet är ju olagligt eller var olagligt i England. Hon sa att hennes bevis för att de här avrättningarna hade hänt var att det stod i domstolsbesluten att death recorded. Vilket alltså inte betyder att en avrättning hade hänt utan att domstolen bara hade dömt den här människan. Det är komplicerat engelsk kultur och lag, komplicerat på sitt eget vis. Men i alla fall, men detta var hennes PhD-arbete. Så det fanns alltså flera stycken doktorer på hennes engelska universitet som inte hade sagt till henne att hon hade fullständigt fel. Vilket jag fortfarande inte kan förstå. Men i alla fall, Naomi Klein, Doppelganger. Den handlar ju mycket om den här då, hennes Wolfs, hur hon hamnade eller tog sig själv in i den här konspirationsvärlden med paranoida vanföreställningar. Och det här kallas för diagonalism tydligen, åtminstone i Tyskland. Och Tyskland vet ju lite granna om hur det kan bli när proppen inte är på. Och diagonalism är alltså att det här är de här vanföreställningarna är det är bortom vänster och höger. Det är postekonomiskt. Det är alltså att du inser att systemet inte funkar och att det är upp till dig själv. Din hälsa är upp till dig själv. Din frihet är upp till dig själv. Och det här blandar ju ihop allt det här, de här judiska konspirationsteorierna från extremhögern. De skuggiga Rothschilds och deras grejer. Och så wellness från hippievänstern, den här granola-vänstern. Yoga och meditation och kristaller och att vara anti-5G, för det är skumt, och att vara anti-vax. Allt du behöver är bara att äta den här dieten. Ta de här kosttillskotten. Vi hade upplysningen. Amerika, trots alla fel och brister, grundades av människor som trodde på upplysningen. Alltså, det finns en verklighet. Vi kan fundera ut hur den här verkligheten fungerar. Och detta är bara borta. Borta. Så politik i Amerika är nu helt inmixat i kultur och religion. Kultur, politik och religion och wrestling är samma sak. Vad du kör, vad du äter, vad du tittar på, vad du lyssnar på. Om du är med i en kyrka, vilken kyrka du är med i. Allt det här är en sörja nu i Amerika. Och resultatet av de här sakerna är ju saker som att FEMA, alltså Federal Emergency Management Agency, försökte hjälpa till i North Carolina efter orkanen Helene. Och var tvungna att pausa sitt arbete. De var alltså tvungna att släppa spadarna för att det utgick hot mot deras arbetare. En man så här långt som jag har hört har blivit gripen för att ha hotat FEMA. Alltså de som kommer och försöker hjälpa dig, ge dig vatten och mat. Varför då? Varför skulle han göra det? Jo, lögner från till Trump-kampanjen och feberträsken rent allmänt om att FEMA, vad de gör när de kommer, där står du. Ditt hem är ödelagt. Vad gör de? De tar ditt hem. De tar ditt hem. Och FEMA ger bara $750 till drabbade. Alltså att ditt hem är ödelagt. Allt du får $750, vilket är en fullständig lögn. Tydligen så det, sättet systemet funkar. Jag säger inte att FEMA är någon gudomlig organisation, men det är människor som gör sitt bästa för att hjälpa människor i nöd, som alltså blev tvungna att pausa sitt arbete på grund av dödshot. Men alltså, att du bara får $750. Varför får du bara $750? För att pengarna gick till illegal immigrants. Detta sprids av en av presidentvalskampanjerna. Och meteorologer självklart har ju också mottagit dödshot efter orkanerna. Vilket ju i och för sig har hänt tidigare. Jag kommer ihåg när jag växte upp, även i Sverige. Under dåliga somrar så mottog de stackars meteorologerna dödshot. Varför ska det regna under min semester? Men vinnaren, om man kan använda det ordet i den här rusningen till galenskap, är ju Marjorie Taylor Greene, självklart. Det var ju hon som sa när det var bränder i Kalifornien. Vilket antagligen kommer att bli igen. Det är vindvarning i Kalifornien just nu och det är fnuske överallt. Så antagligen kommer, när du lyssnar på detta, kommer antagligen delar av Kalifornien att brinna. Men i vilket fall, hon tyckte ju då att anledningen till de här stora skogsbränderna var ju självklart judiska rymdlasrar. Alltså judarna. Och hon sa detta. Judarna har satelliter med lasrar som de använder för att sätta eld på Kalifornien. Av någon anledning. Men hon har nu överträffat sig själv. Eller ja, det är likvärdigt dumt, galet. Demokraterna styr vädret. Varför kom det två orkaner? Jo, demokraterna styr vädret. Och hon borde ju, i ett normalt samhälle skulle hon ju aldrig ha hamnat i kongressen och B har ställts inför riksrätt för att hon är uppenbarligen olämplig. Eller åtminstone har blivit tvingad att genomgå en liten sinnesundersökning. Men nu är det alltså axelryckningar. Ja, det är bara Marjorie. Hon bara är sån. Vad ska man göra? Och sen är det också fantastiskt. Om vi säger att hennes galenskap är sann. Att demokraterna styr vädret. Hur lyckades de missa Mar-a-Lago? Med två orkaner, inte en orkan, utan två orkaner lyckades de missa Mar-a-Lago med. Men alltså, jag försöker skämta, men jag är otroligt orolig över det här valet. Alltså, till den nivån att det, jag har svårt att koncentrera mig. För att alltså, opinionsmätningarna är jämna. En liten övervikt för Harris i opinionsmätningarna, men det är väldigt, väldigt jämnt. Sen är det också en grej, common wisdom, att demokrater oroar sig alltid innan val och republikaner är alltid övertygade om att de kommer att vinna valen. Så tänk på det. Men det är också att det går inte att lita på opinionsmätningarna. Det handlar alltså om människor som svarar på samtal på sin landlina från ett okänt nummer eller som svarar på någon e-postenkät. Och opinionsmätningarna, de seriösa opinionsmätningsfirmorna, de försöker ju, de jobbar stenhårt, de har enorma formula för att försöka vikta olika och vilka de får tag på och vilka de inte får tag på. Det är väldigt avancerat. Men de har gjort väldigt dåligt ifrån sig 2016-2020. Och republikanska organisationer är också inne och släpper vinklade mätningar. Helt enkelt i propagandasyfte. Men man kan ju titta på, åtminstone de seriösa organisationerna, kan ju titta på trendlinjerna. Åtminstone det. Det är någonting. Alltså, går det upp eller går det ner? Hur går det? Det är jämnt. Efter att Biden drog sig ur och Harris blev demokraternas kandidat så ökade, går mycket bättre för henne än det gick för Biden. Men sen har de bara hållit sig jämna. Det är raka linjer. Alltså är antingen så kan vi bara inte lita på de här överhuvudtaget, det är möjligt. Eller också så är det helt enkelt så som ju verkar Ockhams rakblad, att folk har helt enkelt bestämt sig. Du är för Trump eller du är mot Trump och det, du har bestämt dig. Därför att presidentval handlar om get out the vote. Alltså du måste få dina väljare till valurnorna. Amerika gör det svårare än vad det borde vara att rösta. Vi röstar på en tisdag istället för en söndag. Eller man skulle kunna göra den här tisdagen till en helgdag. Men nej, 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 nej. Och apatin. Apatin är enorm. De flesta amerikaner är så cyniska om vårt politiska system. Så att röstdeltagandet är enormt lågt. Så det handlar alltså om få folk till valurnorna. Vilket också är en anledning till att de här republikanska organisationerna släpper vinklade opinionsmätningar. Du vill att folk ska känna att det inte finns någon anledning att gå och rösta. Men Trump på hans sida har outsourcat hela Get Out The Vote-organisationen. Detta är alltså det standardmässigt så är detta någonting som det nationella partiet håller i och organiserar. Sen så finns det ju små organisationer i olika stater, i olika städer. Men det nationella politiska partiet håller i det. Trump tog över det nationella republikanska partiet och satte in sin svärdotter som chef för det. Och tycker att han är get out the vote. Så han har outsourcat hela den republikanska get out the vote maskinen till någonting som kallas för America PAC. Och en PAC, alltså Political Action Committee. En Political Action Committee är någonting som du kan ge hur mycket pengar som helst till. Om du ger till en kandidat får du bara ge ett visst antal dollar, ett ganska litet antal. Men till en pack får du ge hur mycket du vill. Och just den här America Pack finansieras av ingen mindre än Elon Musk. Nu, att ha din Get Out the Vote-operation genom en pack är lite suspekt. I och med att PACs får inte enligt lag koordinera med kampanjer. Men uppenbarligen spelar det ingen roll. Och America PAC gör enligt republikaner ett dåligt jobb. De vet inte vad de pysslar med. Därför att Get Out the Vote är helt enkelt det, är det mest osexiga i allt detta. Det är skyttegravskrig. Det är att organisera volontärer. Få dem att gå och knacka dörrar. Du måste ju veta vilka dörrar du ska knacka på. Så du behöver ha information om potentiella väljare. Och så skicka textmeddelanden. Oj, vad textmeddelanden vi får nu. I och med att Arizona är en swing state. Så är det åtminstone ett par gånger per dag som jag måste säga stopp. 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 Och telefonsamtal. Och att även Harris-kampanjen har en grej att du kan volontära. Bli volontär. Att skicka brev till väljare i swing states. Säga snälla, kan inte du rösta? Gör väldigt gärna det. Och det här du skickar i de här till potentiella väljare. Och det är ju här som det blir mindre vetenskap och mer konst. Alltså, vilken sorts väljare? De här har röstat på vårt parti tidigare, men de har inte röstat i de senaste valen kanske. Så det finns en massa algoritmer här. Vem ska du koncentrera dig på? Du vill uppenbarligen inte gå till någon som har en Trump-skylt i sin trädgård om du är demokrat. Därför att det är meningslöst när du slösat bort de volontärernas tid. Men Harris-kampanjen jobbar hårt på detta och America PAC verkar inte ha sådär värst bra koll. Men vi vet inte. Visar sig vid valurnorna. Och sen också en sak att vara orolig för. Även om Harris vinner så kommer republikanerna att försöka stjäla valet. Precis som de gjorde i det förra valet. Och läget... Och detta har jag sagt, om du går tillbaka och lyssnar på mina tidigare avsnitt, jag menar från 2017-2016, så att nu vet jag inte om det kan bli mer uppskruvat. Jag har alltid fel, det kan alltid bli mer uppskruvat. Så Harris-kampanjen fick stänga ett av deras kontor i Phoenix. Varför då? Därför att det har beskjutits 3 gånger. På natten, när det var tomt, så har någon skjutit mot kampanjkontoret. Polisen har inte hittat någon skyldig till detta. Och sen också som ett exempel i Las Vegas så satte en väljare upp en Trump-skylt i sin trädgård. Och ett par genier parkerade sin bil utanför och spelade låten F. Trump jättehögt ur bilen. Vilket de tydligen hade gjort förr. Det här var någonting som de gjorde för att de tycker inte om Trump. Så 3 människor gick ur där i huset med skylten i trädgården och arga ord växlades. Så den här bilen körde bort, körde tydligen över en mans fot i hasten och de här 3 sköt sen mot bilen. Så 7 skott träffade bilen. Alla var oskadda, men det är den nivån av upphetsning nu. Och Folke Rydén är en svensk journalist. Han har en dokumentär som ligger på SVT Play just nu som han har kallat för Ödesvalet. Och han blev även intervjuad på en svensk podd som heter Kongressen. Och en lyssnare frågade mig om den här intervjun, vad jag tyckte om Rydéns åsikter. Och Rydén verkar vettig. Och jag tycker han underskattar hotet från Trump väldigt mycket. Och den här lyssnaren undrade då varför, vilket är en bra fråga. Låt mig väldigt gärna om du har några frågor. hej@amerikapodden.com. Men, och det här är, alltså som sagt, jag är väldigt orolig nu. Och det här är svårt att prata om utan att låta direkt hispig. Därför att ord har betydelse. Det är det grundläggande. Ord har betydelse. Det finns en observerbar verklighet. Och alla amerikanska val anses ju vara det viktigaste någonsin. Därför att kampanjerna vill ju hypa. Kom ihåg, get out the vote. Du måste hypa, det måste vara viktigt. Du vill inte att dina väljare ska sitta på soffan. Och media vill ju också hypa de amerikanska valen. De vill ha tittarsiffror, de vill ha läsare. Men detta är verkligen ett ödesval. Som till exempel då general Milley. Milley var på Trumps stab. Det var han som gick i sin uniform över Lafayette Square när Trump beordrade att folkmassan skulle drivas tillbaka med tårgas så att han kunde gå och ta en bild utanför en kyrka där han höll en bibel upp och ner, om du kommer ihåg det. Så general Milley, han var där. Och han är, du blir inte general i amerikanska armén utan att vara politiskt kunnig. Och då menar jag inte politisk som i politik, utan kontorspolitik. Och han har nu gått ut offentligt och sagt att Trump är fascist to the core. Han är fullständig fascist. Och fascism är ju ett av de här tunga orden som man absolut inte bara ska slänga sig med. Samhällsvetare som studerar auktoritära rörelser och personer är också överens nu att ja, det Trump håller på med, det han pratar om är fascism. Många av dem vill inte uttala sig i början. Det är akademiker, det ska vara försiktigt, det ska ta lite tid. Pannan ska läggas i djupa väck, ska helst gå på några konferenser och prata med andra och så. Men de är nu rörande eniga att det här är ingen överdrift. Vi bevittnar fascism i Amerika. Och också 40 av Trumps 44 stabsmedlemmar under hans presidentskap har uttalat sig offentligt mot honom. 40 av 44 har sagt nej, rösta inte på honom. Han kan inte vara president. Harris-kampanjen försöker ge republikaner tillstånd, alltså de republikaner som är never Trumpers, att rösta på henne istället. Och hon har hittat tunga republikanska namn som stöder henne. Till exempel då Dick och Liz Cheney. Liz Cheney är Dick Cheneys dotter. Och de säger båda att de stöder Harris. Trump är ett hot mot demokratin. Varför är detta viktigt? Varför bryr vi oss om vad Dick och Liz Cheney tycker? Jo då, Dick Cheney är Darth Vader i verkligheten. Han var vicepresident för W. Alltså det var Dick Cheney som egentligen styrde. Dick Cheney sköt en man. Det var en olycka, men han sköt en man i ansiktet under en fågeljakt. Vad hände då? Mannen han sköt bad Dick Cheney om ursäkt för att han var i vägen för Cheneys hagel. Det är den sortens person Dick Cheney är. Och Dick Cheney säger nej, Trump är en fara för vår demokrati. Andra republikaner och de tyngre namnen, före detta senatorn från Arizona, Jeff Flake, stöder Harris. Och det här är viktigt därför att Flake brukade tillhöra högerflygen, alltså innan Trump. Han var högerflygen innan Trump. Flake är en otroligt konservativ mormon från Arizona. Han stöder nu öppet Harris. Men det vanligaste argumentet mot min oro är ju att skyddsräckorna höll ju första Trump-presidentskapet. Jag menar, hur mycket värre kan det bli? Det höll ju. Vi har fortfarande demokrati. Det har kommit ett val efter. Det kan bli mycket, mycket värre. Först och främst då. Men Trump är bara intresserad av Trump. Han vill vara chef. Men han vill spela president på tv är vad han vill. Han vill också nu ta hämnd på sina fiender. Och han vill undvika fängelse. Och, men hans rättsfall pågår än. Han har lyckats dra ut dem 4 år. Men nu, skillnaden, den stora skillnaden är han har allierade. Under hans första administration så försökte han använda Amerikas myndigheter mot sina fiender, de han upplever är fiender. Försökte få justitiedepartementet att utreda människor som inte hade gjort någonting men som han inte gillade. Han skickade Skatteverket mot människor som han upplever som fiender. Men han hölls tillbaka av deep state. Alltså människor som tog sin ed till konstitutionen på allvar. Och folk har förträngt kaoset. Det här kommer jag aldrig att glömma. Att vakna varje morgon och känna direkt, jag måste kolla min telefon för att se vad fan han nu har gjort. Kom, bara som ett litet exempel. Kom ihåg bannandet av människor från muslimska länder med direkt verkan. Folk satt på flygplan i luften när förbudet kom. Inte för att de hade gjort något, men de kom från ett flög från ett land med muslimer eller var medborgare i ett land med majoritetsmuslimbefolkning. Folk satt på flygplan i luften. Fanns ingen varning. Och många amerikaner som jag pratar med verkar ha glömt hur det var. Det var en trevlig tid med ganska, med ekonomin gick bra, hurra. Men du kan lyssna tillbaks mina avsnitt från den eran. Kaoset. Och så att det alltid var nya människor i administrationen. Han sparkade ju människor som han bedömde inte var lojala nog hela tiden. Och fick då mer och mer inkompetenta och galna människor. Och sen också som ett exempel, och det här kom bara fram nu på i veckan eller förra veckan. Så i början av pandemin så skickade han covid-testmaskiner till Putin. Vladimir Putin. Som personlig gåva. Och detta var alltså inte vanliga testkit som du och jag kan få. Utan maskiner som amerikanska sjukhus desperat behövde. Mm. Amerika först. Dö. Men detta kommer ut och ingen skillnad i opinionsmätningarna. Han gav maskiner Amerika behövde till Putin. Mm, vad ska man göra? Men också, och det här är också väldigt viktigt. Han tillsatte 3 MAGA-domare till högsta domstolen. Alltså Make America Great Again. Alltså lojalister, Trump-lojalister till högsta domstolen. Han tillsatte 3. Och över 200 federala domare som är MAGA. Inte konservativa, utan MAGA. Alltså människor som kommer att stödja honom. Och högsta domstolen med hans 3 domare har nu bestämt att en president inte kan åtalas för offentliga akter, vilket de inte definierade. Men ändå värre. Och det här är illa nog alltså att nu, om Trump blir president igen, så kommer rättssystemet att hålla honom bakom ryggen. Kommer inte att stoppa honom. Men ändå värre är projekt 2025. Som sagt, han själv är bara intresserad av sig själv. Men projekt 2025 är fyllt av ideologer. Och de jobbar på listor av lojalister. Så om han blir invald eller stjäl valet så är de redo med namn. namn på lojalister att installera och namn på fiender att straffa. Projekt 2025 är, och som sagt, det här är inget ord som jag använder hur som helst. Jag är med stor eftertänksamhet som jag använder det här ordet. De här är kristna fascister. De vill införa ett kristet talibanstyre i Amerika. Och det här är människor som lever för att äntligen få genomföra sitt projekt. Därför att om han nu blir president igen så kommer Trump att bli uttråkad. Han hatade uppenbarligen själva jobbet med att vara president. Men han älskade ju att spela president, att vara president. Så han kommer att bli uttråkad och börja pråka med kändisar och giddra med Kim Jong-un och vad det nu kan vara. Men projekt 2025 har laserfokus. De här lojalisterna, de är oftast inte smarta, men de har laserfokus. Och högsta domstolen och resten av rättssystemet kommer att hålla dem om ryggen. Men mardrömmen är ju att han blir invald och sen fortsätter bli mer dement. Eller dör. Men han är nästan 80. Han har ett osunt leverne och stress. Mycket, mycket stress. Och han har fortfarande inte släppt sin rapport om hans hälsa. Alla amerikanska presidentkandidater, det är ju kutymen, släpper vad en doktor har sagt efter att ha kollat över dem, vilket han aldrig har gjort. Eller ja, han släppte ju en av Jackson, tror jag, kommer jag ihåg att han hette. Han som var Vita husets läkare under Trumps presidentskap. Som helt enkelt bara sa att han är bäst form av alla som någonsin har levt. Han är fantastisk. Nästan 80, osund levande stress. Och uppenbarligen numera så börjar han visa tecken på demens. Som blir mer och mer svåra att förneka. Så ifall Trump vinner valet och sen så avlider, så kommer J.D. Vance att ta över. J.D. Vance, som ingen gillar och som inte gillar någon. J.D. Vance är en boll av upplevda kränkningar. Han är arg på hela världen. Och han är ung och energisk. Så om Trump blir president igen så kommer inte skyddsräckorna att hålla. Han har immunitet. Han har lojalister att installera från dag ett. Och programmet som han pratar om är ju, inkluderar att deportera 10 miljoner citat illegals. 10 miljoner, vilket jag säger, det är omöjligt rent logistiskt. Han pratar även om naturaliserade medborgare. Alltså helt enkelt, du kan bara ta bort medborgarskapet från människor. Om du är brun ska du ut. Så han har domare och han har villiga hantlangare. Och opinionsmätningarna är jämna. De är jämna. Så han pratar på sina rallies om massdeporteringar. Immigranter är, citat, ohyra som förgiftar landets blod. Och han pratar om att använda vår militär mot medborgare. Så inte illegals. Alltså odokumenterade. Men han pratade om att använda vår militär mot medborgare. Och det är jämnt. Det verkar till och med i en del opinionsmätningar som om det går, folk gillar honom bättre ju mer rasistisk och fascistisk som han blir. Men det verkar som om stressen börjar tära på honom till slut. Ålder. Och vad som numera ser ut att vara uppenbar, demens. Han har ställt in flera intervjuer nu i veckan på grund av, citat, utmattning. Han håller mycket färre kampanjmöten än tidigare. Och han är mer osammanhängande. Och det här gör mig fullständigt galen. Allt detta pratet vi hade om Bidens ålder och hur han uppenbarligen inte funkar lika bra som han brukade. Allt det. Det var ju hela tiden i media. Hela tiden. Men Trump kan bara babbla hur mycket han vill. Vara hur osammanhängande som helst. Han kan bara stå och babbla. Och så skriver New York Times: Trump presenterar ny ekonomisk plan. Ha. Och planen är ju nu tariffer. Tariffer på allt. Vilket han fortfarande tror betalas av exportlandet. Fortfarande ingen kan övertyga honom om att det inte fungerar så. Men numera så tycker han att tariff är det vackraste ordet i engelska språket. Och det är fantastiskt. Jag hamnade på en av Trumps e-postlistor. Vet inte hur, men det går inte att stoppa. Spelar ingen roll hur många gånger du klickar unsubscribe. Du kommer att få de här e-posterna. Vilket rent tekniskt är ett brott. Det är $25,000 för varje spam-e-post du sänder utan tillstånd. Men spelar ingen roll. Men teknikerna i de här e-posten, som jag alltså får flera per dag nu. Det är alltså, de tigger pengar. Det är allt de gör. Men teknikerna. Rubriken: Secure Memo from Trump. Ooh. Du är en av mina bästa givare. Och han gillar att hålla fejkade enkäter som man kan svara på. Det är ju alltid svara på den här frågan och ge mig pengar. Men ungefär svara på den här enkäten. Jag har bett mitt team att skriva ut just ditt svar så jag kan läsa det ikväll. Och kom, detta är alltså en e-postadress som på något sätt bara hamnade på deras förbonkade lista. Jag vill läsa ditt svar ikväll. Ja, visst, säkert, vill du. Men han älskar sina rallies. En beundrande publik. Självklart, jag menar, vem vill inte ha en beundrande publik? Vem vill inte ha 20 000 människor som hyllar dig? Självklart, fantastiskt. Och om du är en narcissist så kan det ju inte bli bättre. Men publiken har krympt, de här rallyerna blir mindre och mindre och han har lägre, märkbart lägre och lägre energi. Innan Biden drog sig ur så var det nonstop rubriker om att Biden är för gammal, Biden måste dra sig ur och kolla här när han inte hängde med i den här grejen. Nonstop, nonstop, nonstop. Vad gjorde Trump i veckan? Jo, han har... Och jag ska säga att även om han gör mycket färre rallies än han brukade, att vara nästan 80, jag menar både han och Biden, att vara nästan 80 och att göra så här mycket, jag menar offentliga framträdanden, tar mycket ur en människa. Jag menar speciellt om du bryr dig. Att kunna göra så här mycket, det är imponerande. Jag menar, jag önskar, jag hoppas. Herregud, om jag lyckas leva så länge att jag närmar mig 80. Att kunna göra så mycket är fantastiskt. Och jag menar, Biden, han cyklar fortfarande. Han är 80 och han kan cykla. Hur imponerande är det? Ett av hans rallies i veckan så glitchade Trump. Det var en town hall där han skulle svara på frågor. Kristi Noem, guvernören från South Dakota, var där på scen med honom. Det var alltså hon som skrev i sin bok att hon sköt en hundvalp och slängde i ett grustag. Hon var på scen med honom. Han är helt obekymrad av valpmord. Och med versaler bakom honom på scenen stod det: Trump hade rätt hela tiden. Apropå fascism. Och det var varmt i den här arenan tydligen. Dörrarna var stängda så det var varmt. Så han har börjat svara på några frågor från panelen, får vi väl kalla dem. Eller till och med publiken. Och en person kollapsar. Så de får pausa medan någon tar hand om den här. Medicinsk personal får ta hand om den här människan. Och sen när de nästan är redo att dra igång igen så kollapsar en person till. Nej! Så då var han uttråkad. Så sa han: nej, inga mer frågor. Vem vill höra frågor? Vi lyssnar på musik. Så han spelade sin spellista. för arenan. Så han stod på scenen och svajade i 39 minuter med slutna ögon. Håller mikrofonen i handen. Och han svajade ungefär som den här när du utrustar din karaktär i ett spel. När du väljer uniform och vapen och vad det är. När de står och svajar lite så här. Ungefär så. Med ett litet leende. Han hade uppenbarligen det jättetrevligt. Tyckte detta var jättebra. Och hans spellista, som tydligen är legendarisk på Mar-a-Lago. Det är en ära när Trump tar fram iPaden och spelar sin spellista. Det var mest lugna, ledsna låtar. Och det här låtvalet har analyserats mycket, kanske till och med för mycket. Men det är saker som då Pavarotti. En version av Leonard Cohens Hallelujah av en kanadensare vid namn Rufus Wainwright. Och denna Wainwright har redan skickat för länge sedan en cease och desist. För att Trump-kampanjen får inte använda hans låt. Han tycker inte om Trump-kampanjen. Men det, man måste ju bara bry sig om saker om man bryr sig. Och sen Guns N' Roses, November Rain. Alltså en 9-minuters ballad med 3 solon från Slash. Där stod han, svajade och log. Och Memory från Cats. Alltså ingen pumpa upp dig musik. Förutom självklart, kan du gissa vilken låt? Vilken låt? Självklart. YMCA. Bam, bam. Så han stod alltså 39 minuter på scen. Lugnt, svajande och leende. Och de andra som Kristi Noem fick stå där bredvid honom. Och låtsas som om de tyckte att det här var fullständigt normalt. Och det är den här dubbelstandarden. Jag menar, tänk dig själv om Biden hade gjort det. Men amerikanska media hade exploderat. Men visst, vi måste få mer specifika detaljer om Harris policies innan vi vet om vi kan rösta på henne. Visst. Men vi avslutar med Jimmy Carter. Han lever än. Han är nu 100 år gammal. Och enligt tidigare rapporter så försökte han hålla sig vid liv så att han skulle kunna rösta på Kamala Harris. Vilket han nu har gjort. Tidig röstning har börjat i många delstater och det är en enorm entusiasm för tidig röstning med ett enormt tidigt deltagande. Så Jimmy Carter, 100 år gammal, levde länge nog att rösta på Harris i valet. Tack så mycket för att du lyssnar. Speciellt stort tack till de av er på Patreon. Alltid enormt, enormt uppskattat. Inte så mycket för pengarna som för det moraliska stödet. Så tack, tack, tack. Som jag sa tidigare, bästa sättet att få tag på mig, e-post. hej@amerikapodden.com. Frågor, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar. Podden finns på Facebook, facebook.com/amerikapodden. Där jag nu försöker uppgradera mina videor, mina promovideor lite granna. De är fortfarande, är jag ledsen att rapportera, väldigt amatörmässiga. Men jag försöker, kan inte göra mer. Krama varandra i trafiken. Namaste.